Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och det här är avsnitt 105 av We Are Influencers. Varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av We Are Influencers, podcasten där jag pratar om allting som har med influencerbranschen att göra, främst i form av att jag intervjuar några av branschens mest framgångsrika influencers helt enkelt. I det här avsnittet så ska jag prata med Lilly Norfelt och vi ska prata en hel del om det här med onlinekurser. Som många av er kanske redan vet så driver jag en onlineutbildning som heter Social Brand Lab där jag hjälper influencers och soloföretagare att bygga personligt varumärke i sociala medier och därmed sin business. Och den här onlineutbildningen har ju helt förändrat min egen business och hur jag når ut men också liksom hur mycket pengar jag drar in och den liksom förändring som jag kan göra i världen. Det har varit helt magiskt och jag har liksom gjort mitt bästa för att dra med andra på den här resan. Alltså jag vill ju se andras business och liv också förändras på det här sättet som mitt har gjort med online-kurser. Och där kommer dagens gäst Lilly Norfelt in i bilden. Lilly gick min kurs Social Brand Lab när jag precis hade lanserat den. Och sen har hon också gått Amy Porterfields Digital Course Academy som jag också har gått och också varit en affiliate till den utbildningen. Så hon har gått den via mig vilket betyder att jag har fått en lite härligare närmare insikt i hur Lillys online-resa har varit. Men jag ska berätta lite grann om Lilly och vad vi ska prata om. Lilly driver Sveriges största hundträningsblogg och man känner också till henne under hennes alter ego hundtränare Lilly helt enkelt. Målet med den här bloggen och hennes kanaler är såklart att sprida kunskap inom ämnet hund och inspirera till enkel hundträning. Lilly är utbildad hundinstruktör och hunddagisföreståndare och hon gick från att vara franchisetagare till att nu bygga sitt eget personliga varumärke på sociala medier. Och vi pratar om hur har den här utvecklingen sett ut, hur viktigt är det att lära känna sin målgrupp egentligen och att kunna marknadsföra sig själv som företag på Instagram men också som person. Vi pratar om Lillys onlineresa utan att ha hundratusentals följare på Instagram som hon ändå lyckats bygga sin business i sociala medier. Och hur har hennes liv förändrats sen hon började ta sina sociala medier på allvar? Och sen kommer hon också dela med sig sina tre bästa tips till andra som också vill starta en online-resa som hon har gjort. Jag ska sluta snacka nu och så ska ni få ta del av min intervju med Lilly Norfelt. Och varmt välkommen till podden Lilly Norfelt.
Tackar.
Hur mår du idag?
Jag mår bra, jag är lite nervös. Första podden, jag är med.
Ja, det här är din första podcast.
Mm.
Men alltså,
För nu är ju du och jag känner ju varandra ganska bra liksom, genom the interwebs. Vi har aldrig träffats, va?
Det är sjukt. Det känns
det är
som
att jag var tvungen att tänka efter, men nej, jag tror inte det. Så liksom, berätta om dig själv för de som inte har koll på dig.
Jag heter Lilly och jag är hundtränare. Och jag började med lite Instagram och blogg för några år sedan när jag höll på med ett annat företag och hjälpa dem lite grann. Sen la det ner och då kände jag att fan, måste ju fortsätta liksom sprida kunskap och så här. Och då i samma veva så träffade jag på Linda och lyssnade på den här podden.
Och, är det, det härligt så här, cirkeln sluts liksom?
Verkligen. Så då, ja, då tog det fart. Och sen har det tagit fart och tagit fart efter det. Så jag utbildar om hundträning på mina sociala kanaler kan man säga.
Ja, och det här är ju som sagt, du var ju liksom med i min allra första lansering av Social Brand Lab. Då hoppade du på det. Och du var ju lite så här, kan du inte berätta, vad kände du liksom innan? Alltså, för jag kände att du var lite så här, du kanske inte riktigt hade rätt publik. Och att du var lite så här orolig för, ja, men, vad folk skulle tycka.
Ja. Jag tyckte det var lättare egentligen när jag höll, eller försökte hjälpa det här andra företaget som jag jobbade för. För då kunde jag liksom ha lite utifrån perspektiv och dessutom så var det, vi var flera olika personer som skulle visas upp och marknadsföras. Och jag tycker alltid det är lättare att så här, beskriva andra personer än mig själv. Det gör man ju.
Det är det ju, det är det ju. Herregud.
Ja. Och då hade jag liksom ändå lite, ja, men ett steg ifrån det. Men sen när jag skulle ta steget till att verkligen själv stå i centrum så tyckte jag det var jättesvårt. Hundar är ju väldigt engagerande och det är mycket känslor och folk har extremt mycket åsikter. Och jag är ju utbildad hundinstruktör och jag är utbildad hunddagisföreståndare och jag har liksom verkligen jag har ju jobbat med detta
jättelänge. Du är expert ändå, på pappret.
På pappret, men jag kände ändå att så här, det finns folk som är så mycket bättre än jag. Dessutom så var det väldigt många som följde mig som dels var väldigt duktiga redan och dels som jag var ganska rädd för att de skulle känna så här att jag gjorde det för enkelt. Och det är också kritik som jag ganska ofta får fortfarande.
Vad menar du då? Att du gör det för enkelt?
Nej, men alltså jag använder till exempel ord som till exempel kommando inom vissa kretsar. Det är liksom, ja, men då är det så här hemskt och eller inte hemskt, men det är ett ganska gammeldags ord. Alltså som att man befaller sin hund till lydnad och det låter ganska hårt. Men det är ju det folk använder. Så jag har liksom,
ja, och det är väl det man gör, eller?
Ja, jo, men inom positiv hundträning som jag jobbar med så är det väldigt mycket. Man tänker mycket och man filosoferar mycket och reflekterar mycket över ord och dess betydelse. Och det tycker jag väl är jättesunt att man gör så här. Att man liksom inte bara gör allt på rutin och slentrian. Och det är ju jättebra. Men om man ska tilltala de här nya hundägarna som inte vet det, eller liksom, som inte är med i hela den här nördcirkeln. Då måste man ju faktiskt använda ord som folk använder och som folk söker på. Så sådana grejer har liksom, alltså, som känns som skitgrejer nu. Men det har varit en konflikt för mig. Och att liksom inte, inte ta det för lättvindigt. För det är ju ändå så att det är liksom djur och man ska ha respekt för det, att liksom jag själv hatade rådet som jag fick när jag liksom började, att det var så här, ja, men bara gör det, eller typ gör inte en grej av det, bara visa hunden, och man bara, fast hur gör jag det? Så jag ville verkligen ha så här exakta steg och det saknade jag. Så det var ju det jag själv sen bestämde mig för att göra, men jag förstår ändå varför folk fortsätter prata i de termerna i hundvärlden, där det bara är liksom, när man inte ger de konkreta råden, för det kan bli för, ja, men då kommer det någon som har en hund som det inte funkar på, eller ja, men nu tar du inte hänsyn till de hundarna som är ditten eller datten eller något annat.
Och att det, ja, men, oh, gud, ja. Och det är ju någonstans den här, man försöker vara inkluderande, men man kan inte tilltala alla.
Nej,
det är ju också det som är hela grejen med att bygga en online business. Man måste ju välja sin kundgrupp liksom.
Och det är jättesvårt i hundvärlden, för det finns så jävla många ju.
Ja, men, och jag förstår det. Men hur kom du fram till vem som är din kund? då till slut?
Jag började egentligen med att rota omkring i min statistik. Och då framförallt på bloggen. För jag har haft ganska stabil läsarkrets där. Alltså många läsare. Och jag kollade först där för att se liksom vilka åldrar och sådär. Och det var, då är det lite äldre kvinnor än på Instagram. Där är det ganska mycket yngre kvinnor. Jag har några män.
Det känns som att det generellt är så.
Ja, men det känns så. Men sen så, ja, så jag försökte liksom göra lite, ja, men en person som var ganska typisk. Men sen kom jag på det att den jag känner bäst, den är ju mig själv för 5 år sedan. Så jag, väldigt ofta så utgår jag från, när jag, eller fem, varför det är mer år sedan. Det är bara jag säger 5 år sedan fortfarande, för det var så när jag började. Men jag har ju faktiskt åldrats. Ja, det var jobbigt. Men, nej, men när jag började med hundar, den personen som jag var då, försöker jag utgå mycket från. Så här, vilka frågor hade jag? Vad tyckte jag var otydligt när jag läste artiklar? Vad behövde jag hjälp med? Vad tyckte jag var roligt? Typ.
Jag tycker det är en jättebra inställning. Den har ju jag själv. Alltså vart var jag någonstans när jag liksom försökte börja växa på sociala medier, börja förstå det här med att liksom marknadsföra sig själv som företagare och som influencer. Mm. Och det jag tycker det är en väldigt liksom, det är ett väldigt bra ställe att börja.
Mm. Ja, men man har ju, man kan ju, det är ju lättare att få tag på än en person som är någon helt annanstans i livet, tänker jag.
Ja, men precis. Och just det här att man har den personen så tydligt framför sig med allt vad det innebär. Alltså ålder och plats och yrke och vad det är nu för någonting som man vill vira in i en ICA, alltså en ideal customer avatar. Men just det här att man... för jag tror att många så här plockar ur luften. Bara, ja, hon kanske bor där, hon kanske gillar gör det på fritiden. Mm. Och få lite så här panik över att ja, men jag måste göra den här personen. Och vem är den här personen? Och så bara plockar man ihop en massa grejer som egentligen för det första inte är relevanta. Och för det andra kanske inte alls stämmer. Då är det mycket lättare att utgå från en verklig person. Och sen kan ju den personen förändras lite grann över tid. Men, men det är ju det lättaste sättet.
Mm. Jo, men precis. Ibland så tänker jag att alltså, det är också olika beroende på vad syftet är. Alltså, jag har ju lite annorlunda tänk. Ibland utgår jag till exempel från min mamma. Som är en sån person som ja, men hon har haft hund hela livet. Men inte nörd. Liksom. Mm. För ibland glömmer jag också bort det. Eller jag kan känna ibland att när man är helt ny så går man ofta lätt in liksom, på det teoretiska. Och så går man faktiskt inte ut och bara gör. Och det är min mamma bra på. Så där försöker jag liksom ta lite inspiration från henne också. Och lite andra personer som jag stöter på. Okej, men aha, nu hade jag samma fråga på den här kursen. Och de undrade ditten och datten. Och liksom utnyttjade det. Men där kanske det är mer då att man... det kanske handlar mer om inspiration än så här, den där exakta personen som man har i huvudet när man skriver inlägg. Jag vet inte.
Ja, men precis, men det nej, fast jag tycker det är jättebra, för det här är ju också liksom inte någonting som etsas i sten. Den här personen kan ju förändras. Den här ICA-personen kan ju förändras, för den finns ju inte. och sen liksom att man kan lägga till och dra bort så när ens business också förändras. Mm. För det blir ju också när man själv utvecklas så kanske också ens ICA förändras, eftersom att det inte är... Du blir ju mer avancerad. Och då kanske du också riktar dig till dem som blir lite mer avancerade.
Mm. Ja, och sen tycker jag det är jättebra som du också säger. Att man riktar in sig med olika inlägg på folk som är i olika steg i kundresan. Eller lära känna resan. Liksom.
Precis, relationsresan som jag kallar det. Alltså nej, men just det här att precis de som kommer in på ditt konto första gången. De behöver ju ha väldigt tydligt för sig. Okej, vem är du? Vad får jag för någonting här? Varför ska jag stanna? Liksom? Varför ska jag följa? Mm. Medan de som har följt dig i ett år, de vill ju ha annat innehåll. För de har ju, liksom, de har ju kommit mycket närmare dig. De vill ha någonting som är mer personligt. Ja.
Så att, och det är jättesvårt tycker jag fortfarande att, liksom, att hitta en bra balans där.
Vad känner du att du, vad tycker du att det är som är svårt då?
Det är att försöka koka ner det till, jag har tänkt mycket på det för att nu, jag körde ett litet experiment i somras typ. Ja, men jag gör mycket sånt för jag tänker, jag har ändå inte så många följare. Jag har råd att liksom latcha och tramsa och prova och sådär. Och då provade jag att inte lägga upp så mycket utan bara liksom infogrejer. Alltså
bara för nya följare?
Ja, i princip. Och då växer det ju som satan. Men då märker jag ju också att ja, men jag får jättemycket nya följare. Men jag upplever inte att de är lika intresserade.
Mm. Och, men de är inte där.
Nej, alltså de gillar ju mina videos men de vet ju inte vem det är som ger dem och då spelar det inte jättestor roll, känner jag. Exakt. Att det är en mycket mer ömtålig plats man har då. Alltså när man inte är en riktig människa. Mm. Och ja, nej men och nu försöker jag varva liksom. Men det är, jag tycker det är jättesvårt. Talat, för att,
det är väldigt, väldigt bra sagt alltså just det här att det är en väldigt ömtålig plats. Att om man inte har en personlig relation. Och det här kan jag höra mycket från typ inredningskonton eller matkonton. Att de tappar jättemycket följare till höger och vänster. Mm. Och att de inte får så mycket engagemang. Och det är ju för att det är opersonligt. Mm. Därför att folk bryr sig inte om dig. Utan de bryr sig bara om det, liksom det innehållet som du bjussar på.
Ja, och, lite så. Lätt att följa, lätt att avfölja.
Exakt. Därför att det är inga känslor inblandade.
Så det, jag har jobbat mycket på det där liksom, med balansen där. För att det handlar ju också väldigt mycket om att jag är livrädd för att få skit. Att jag är rädd att någon ska bara säga Lilly är en hundmisshandlare, och hemsk. Eller någon, jag vet inte. Men typ sån kritik. Och det är ju en av strategierna som jag har använt för att komma över det är ju faktiskt att just visa mitt nylle, vara trevlig och svara på kommentarer, var en riktig människa. För folk har jävligt mycket svårare att slänga ur sig skit mot en riktig person jämfört med en hund, ett hundkonto eller vad man ska säga.
Jo men precis, man tänker ju inte på att det är en eller man, men folk tänker inte på att det är riktiga människor bakom de här kontorna som är så pass anonyma. Mm. Då är det ju lättare också, som du säger, lätt att följa, lätt att avfölja.
Ja. Att man och lättare att typ säga, du använder fel grej. Eller varför du gör fel. För att om man inte reflekterar över att det faktiskt är en riktig person. Ja, precis som i verkligheten. Att, jag menar, man går inte fram till en person man känner och liksom slänger ut sig grejer utan att tänka. Då tänker man ju på hur man formulerar sig och man har högre förståelse. Medan till exempel bara ett rent företag, där har man inte lika svårt kanske att ge 0 stjärnor i betyg och vara svinvresig. Alltså rent, ja.
Nej, men det vet man ju. Alltså, det vet man ju bara från liksom folk som jobbar i kundtjänst.
Ja.
Alltså vad skiten de får ta. Mm. Jämfört med om man faktiskt skulle gå in i en butik kanske till exempel.
Exakt.
Så. Men vart landade du i slutändan då? Vem är din ICA? Ja, det är du för 5 år sedan, men vem var det då?
Det var en person som precis slitits ifrån sitt liv kan man säga. Jag var ganska vilsen men skaffade då min första egna hund. I slutet av 2013 var det. Så det är ju faktiskt några flera år sedan. Och kände att så här, det här är skitkul. Och mysigt att ha egen hund. Och jag är uppvuxen med hundar men det är inte samma sak. Och jag tyckte det var jättekul. Men jag fick en hund som inte riktigt hade samma åsikter som jag. Och tankar om till exempel hur en promenad ska vara. Eller vad man ska göra när man går ut och sätter sig på café eller ja, han hade andra åsikter. Mm. Och jag har alltid varit en så här vetgirig person. Så jag läste på och jag beställde hem, alltså jag har så mycket hundböcker så att det är löjligt. Och jag provade 1000 olika liksom tips och teorier och metoder och var verkligen så här jag provade allt. Och det är väl egentligen den personen jag vill nå. Den som googlar och försöker lära sig om sin hund och behöver någon som håller den i handen liksom. Mm. För det saknade jag verkligen, att kunna hitta ja, men en person som jag litade på i hela det här myllret av idéer, tips, metoder som fanns.
Alltså jag känner ju så här att det är ju, alltså när jag ser just liksom hundkonton eller hundtränare, det är alltid bilder på hundarna. Mm. Men det är ju aldrig bilder på personen som är tränaren. Och visst, alltså absolut, man kommer väldigt långt med gulliga hundbilder.
Ja.
Men jag bryr mig om min hund och hur jag ska träna min hund. Inte liksom vad de gör med sina champions eller vad det är för någonting. Så det här tycker jag är intressant, att du har liksom, den målgruppen som du har valt är ju mindre nördig, mindre kunnig, men så mycket större, tänker jag.
Mm.
Är inte det den mer liksom den vanliga hundägaren? Eller?
Ja. Jo.
Jag menar, väldigt få av de hundägare jag känner liksom springer ju på utställningar och du vet, tävlingar och allt vad det är för någonting. Precis. Utan de flesta har ju hunden som sällskap.
Ja, jag tror att man gjorde någon sån, inte supervetenskaplig studie, men ändå någon slags undersökning där man kom fram till att 2% av hundarna som finns i Sverige är liksom aktiva typ tävlingshundar eller utställningshundar.
Ja. 2%? Så det är verkligen, då har du en ganska stor målgrupp där, med andra ord.
Ja, varför har jag bara 5000 följare, Linda?
Det ska vi lösa efter det här. Ja. Hundtränare Lilly på Instagram.
Ja, tack.
Hundtränare Lilly.
Mm, och det är ju också, bytte jag ju namn. Det kan vi också prata om.
Så bra. Jag är väldigt tacksam över detta. Jag har berättat om den resan.
Ska jag göra det nu?
Ja. Mm. Gör det nu. Jag gör det.
Nej, men grejen var den att när det här andra företaget lade ner så kände jag att jag hade haft då mitt, liksom, min lilla egna firma.
Får jag fråga vad det var för företag du jobbade på?
Det var en franchise för hundträning. Så det var olika hundtränare som liksom samlades under den.
Okej. Men det var samma bransch liksom?
Ja, absolut. Mm. Men så då hade jag ju en egen firma som liksom låg under den, kan man väl säga. Och den hade ju verkligen hamnat, alltså eftersom jag jobbade så mycket på deras sociala medier, så hade jag helt struntat i mina. Och det är ju samma konto som jag har nu, som var det. Så att om man bläddrar jättelångt tillbaka så kan man få se väldigt fula bilder och soft selfies och sånt. Så det har jag inte rensat bort.
Det är bara stay true.
Ja. Jo. Men då i alla fall så kände jag, nej, men nu behöver jag göra om och göra nytt liksom. Och jag just hade börjat lyssna på din podd och kände att det här med bloggande och personligt varumärke, det kan verkligen funka. Okej, nu börjar Gunn skälla.
Vad är på det?
Nej, men hon är en liten vakthund. Hon är gjord för. Så det ska det vara.
Nu är framavlad.
Ja. Nej, men det är helt enligt rasstandard.
Ja, men vad bra.
Nej, men så då började jag blogga och kände att nej, men nu gör jag det här liksom. Och så bara okej, men då får jag ha en hemsida. Jag får säga till henne nu.
Ja, namnet.
Ja, och då är det så att jag har haft min hund business hela tiden på en plats som heter Torrmarp. Och det är lite så här dialektalt och roligt att man kallas då för Torrmarpa Lilly. Och då körde jag bara på det, för jag orkade liksom inte tänka för mycket. För jag kände att jag vet inte vad jag kommer vilja ens blogga om. Alltså visst, det kommer vara hundträning, men det kanske blir annat också, jag vet inte. Och så just det här med att jag inte ville att det skulle vara för mycket. Jag ville ju ändå ändra fokus från tidigare, där jag bara hade haft liksom hundarna, till faktiskt mig.
Mm.
Och därför var det viktigt att Lilly var med. Men sen så har jag fattat att ingen kan uttala det, och det är ett skitnamn.
Ja, just det här att ingen kan uttala det, det där har jag ju personligen haft problem med. Så att,
det har inte jag tänkt på överhuvudtaget, för att jag har liksom jag har aldrig haft svårt med det.
Det jag har läst är ju Tormar på Lilly.
Ja, precis.
Jag bara, what does that even mean?
Nej, men det är Tormar på Lilly. Men jag får väl ta tag i det någon gång och byta på blogg och alla andra jävla ställen som det är på nu. Men det första jag gjorde var i alla fall att testa på Instagram. Och då märkte jag ju direkt att det här är bättre. Det här är ett väldigt mycket bättre namn, för nu fattar folk vad det här är för konto. Så det var ju lite dum grej. Men samtidigt så känner jag att jag är ändå glad.
Det är ju lärdomar. Det är ju lärdomar. Ja, och,
alltså ärligt talat, som sagt, jag har varit en sån himla... Alltså jag fastnar väldigt lätt. Eller jag gjorde innan. I liksom så här, ja men... Såna grejer, så vad ska jag heta? Det hade jag kunnat lägga ett år på om jag hade låtit mig. Nu var det bara liksom så här, nej, vet du vad, nu bara kör vi, för att du måste testa. Du måste bara utlogga med dig.
Och så... Det är så man måste göra. Alltså ett namn är viktigt, absolut, men just på Instagram är det ju bara att byta.
Ja ja. Och de andra namnen, alltså jag vet inte, alltså just med blogg och YouTube och sånt, jag får väl se om jag byter dem också, men de går ju bra. Alltså ja. Min sökmotoroptimering är ju, alltså den har ju verkligen gjort susen, och jag känner att det kanske inte är lika värt som på Instagram.
Mm.
Jag vet inte. Men det får vi, alltså jag känner...
Och det behöver, det behöver du inte veta, men du bytte på Instagram och det visade sig vara en väldigt positiv förändring.
Ja.
För jag tänker, då måste du också ha blivit mycket mer sökbar där.
Jag var väldigt sökbar innan också, för jag hade hundtränare eller hundträning i liksom själva som namn och så.
Mm.
Så jag vet att det var många som kom in genom att söka på hundträ, så började skriva.
Det är ju, det är asbra. Ifall man inte vet det, så namnet, om man inte vet det, så det här namnfältet på Instagram, där det står på Instagram att man ska fylla i your full name, den är ju sökbar. Så att om man skriver in, man kan ju ha delar av sitt namn, men också gärna beskrivande vad man gör för någonting. För då blir det helt plötsligt sökbart. Så att du kunde då lägga in hundtränare, och söker man då på hundtränare så dyker det upp. För att det går inte att söka på presentationen. Den... Nej. Är bara namnfältet. Ja, så det är ju ett hett tips.
Ja, hundtränare Lilly Nordfeldt tror jag det stod. Eller hundinstruktör. Jag har nog bytt lite olika för att se vad som har gett mest resultat. Så jag är inte så rädd för att testa. Just namnet, så hela användarnamnet har jag varit lite mer försiktig med. Där har jag ju liksom hållit mig till det som jag började med ganska länge. Men just de här liksom i själva bion och mitt namn har jag, där har jag bara kört och provat lite.
Ja.
Så det är korta.
Han kikar Gunn upp här i videon och bara whoop! Ja, så det kartar sig lite grann. Jag älskar också hennes frippa. Den är, ja, hon har verkligen bra.
Jag har fått lite, folk har sagt att jag, oj, herregud. Oj. Men du, Gunn, snälla röra. Du kan väl vara still åtminstone. Herregud.
Men det är ju så här, roligt.
Vi brukar kalla henne för bläckfisken, för att det känns som hon har 8 ben. Hon har väldigt mycket ben. Långa ben.
All over the place.
Nej, okay. Men ja, det är i alla fall så med namnet.
Men då körde du ju mycket, även efter du hade lämnat det här andra företaget, så körde du mycket liksom live-kurser, eller hur?
Ja,
var det
ja.
Liksom din primära inkomst?
Ja, privatlektioner och fysiska kurser.
Mm. Men sen så dök Digital Course Academy upp
ja,
i ditt liv.
Först dök
och jag bara, hallå!
Ja, det var ju, då hade jag ju gått Social Brand Lab i typ, vad fan, ett år eller?
Nej, ett halvår.
Ett halvår var det, bara ja. Så. Det känns att det var längre.
Mm. Ja, du var väldigt aktiv under det halvåret. Det hände mycket med dina kanaler.
Ja. Mm, det kan man lugnt säga.
Men för du växte väldigt mycket, va? Alltså både liksom businessmässigt och följarmässigt.
Ja, jag hade ungefär, jag tror jag hade lite, det året som jag hoppade på Social Brand Lab, så hade jag haft som mål att till årsskiftet ska jag ha 1000 följare. Mm. Så jag hade väl typ 1001 följare när jag gick med i Social Brand Lab. Och sen, ja, när sen verkligen...
Och vad har du nu?
Nu har jag 5300 någonting.
Mm. Och det är på 1,5 år?
Ja.
Det är ju riktigt bra i en sån liksom ändå tight nisch.
Mm.
Men jag tror att det är ju också det som är fördelen. Att du börjar ju med hela liksom hundträningsgrejen, mycket fokus på det. Och så sen, ju större du blir, desto mer kan du också vara personlig. Därför att då vill ju folk ha med, som vi sa innan. Men jag tror att när man är så liksom liten, när man precis börjar, då måste man vara tight och tydlig.
Och det var ju någonting jag hade missuppfattat ganska mycket. För jag var så här, jag kände nästan tvärtom, att jag skulle... att jag skulle vara personlig lite för mycket. Att jag nästan glömde bort det. För att jag var just så himla trött på att, visst det fanns några, men de flesta typ hundbloggar och hundinstagram, så var det just, det är hunden. Man vet inget om ägaren. Mm. När man läser en artikel så är det knappt någon författarbild. Det är liksom bara hundarna. Och jag kände inte att jag hade, liksom, kunde få någon relation med dem överhuvudtaget. Så precis när jag började Social Brand Lab, då var jag väldigt, alltså då var det mer om mig typ. Men de följarna som är från den tiden, de är ju verkligen så här, de känns ju som bästisar nu, så det är väldigt
eller
roligt.
Eller hur, visst är det fint?
Ja, men sen kom jag ihåg att du höll någon livesändning och så var det någon som frågade så här, ah, men om jag börjar blogga, vad ska jag börja med då? Och du typ skrek kunskap så här, rakt ut. Bara, kunskap! Och då kände jag bara, ja okej, men ja, det är ju det jag ska göra såklart. Varför har jag inte fattat det? För jag hade ju gjort det, men inte så mycket som jag borde ha gjort. Men då hade jag åtminstone, som jag vann på det var ju att jag dels fick jättegoda relationer med dem som följde mig då. Och dels att jag lärde mig hur Instagram fungerar. Mm. Utan att behöva vara rädd att för många såg heller. För det är lite det jag var rädd för. Så liksom jag kunde testa olika tidpunkter, olika hashtags. Prova olika grejer liksom. Mm. Men sen när jag började bjuda mer på kunskap och spela in träningsfilmer och så blev det ju mycket bättre.
Ja, men eller hur? För att det där är ju liksom så roligt att jag var så aggressiv. Du vet bara,
nej, det var
men det är ju verkligen det. Och jag tror att man någonstans väldigt lätt fastnar i sig själv. Att jag bara, men det jag kan är ju enkelt. Det kan väl alla?
Ja, exakt. Ja.
Jag kan ju inte det. Så att det är liksom, och det här är det Amy pratar om och jag pratar om hela tiden, the 10% edge, att man behöver bara vara 10% längre fram än de man lär ut till, så är det jättemycket värde för dem.
Ja, och jag har ju jättemycket kunskap och det är ju det som är, jag tror det är det för många, inom många liksom branscher eller områden, att man tar det lite, men man glömmer bort det, för man hamnar i den här liksom teoretiska delen och då blir det väldigt svårt. Ja, och det tror jag är att oavsett.
Man strävar framåt hela tiden istället för att stanna upp och bara, fast vänta, vad har jag lärt mig? Vad kan jag? Vad behöver folk?
Jo, men och det, jag tänker att det är samma även om man, vad man än håller på med, typ så här, trädgård. Det pratade vi lite om igår också på livesändning där. Men just att de flesta behöver ju bara veta liksom, ja men the basics. Men sen när man väl är intresserad, då kan man ju verkligen bli så här, då kan man ju snöa in på typ så här surhetsgrad. Har jag lerig eller jordig jord eller vad det nu är?
Jordig jord.
Här är en så kallad trädgård.
Trädgård är kanske inte, det är kanske inte du som ska göra trädgårdskursen.
Det är det verkligen inte. Men just det här,
du behöver en, precis som jag.
Det är ju det. Men just att jag tänker när man blir så där superintresserad av trädgård, som jag antar att de flesta som håller på med det har varit, exakt den resan att så här, men man börjar, det är kul och roligt, och sen börjar man så här, men faktiskt läsa på om varför det blir som det blir. Ja. Och då glömmer man kanske bort lite det här i början.
Ja, kul.
Träning. Att man väldigt lätt, då kan man börja liksom gosa in sig på de rent beteende termer inom liksom forskning och läsa rapporter om olika grejer. Men de flesta är ju inte så intresserade
det
av det.
Det där är inte jag.
Nej. Men många blir ju det som faktiskt blir så här hundintresserade. Så i början handlar det om de här enkla grejerna. Ja. Och sen helt plötsligt så sitter man på Google Scholar och läser konstiga forskningar.
Jag visste inte ens att Google Scholar var en grej. Är det på riktigt? Finns det?
Ja.
Och där är det forskningsrapporter?
Ja, mycket liksom. Ja, men mer. Ja, med studiegrejer. Alltså Gun. Jag tycker att bara fnyser för att jag klappar henne. Det är så mycket. Alltså du är så korkad. Nej, det är du inte.
Nej, hon är jättesmart. Jag har ju sett på dina socials.
Hon fattar ju verkligen att så här, ja men om jag fnyser då kommer jag ju få skel. Så det är ju verkligen tvärtom. Hon är jättesmart. Men lite irriterande. Och hon har fattat det också att när jag filmar eller har typ hörlurar och mikrofon framme och kamera. Då det är på det läge att vara riktigt störig, för då gör matte vad som helst för att hon ska vara tyst och lugn.
Ja, men alltså, det är som småbarn. Ja, det är liksom, är de inte, alltså, de är rätt kloka, de är rätt smarta ändå. Strategiska ska jag säga.
De vet precis vad de vill ha och de gör sitt, allt de kan för att få det.
Men alltså, men så, som sagt, du gick Social Brand Lab, fick liksom ordning på ditt varumärke och vem du pratar med och hela den där biten. Och sen kom digitala kurser in i ditt liv. Att du skulle skapa de här digitala kurserna. Vad var det som klack till där?
Nej, men det var ju...
Alltså gud, och jag älskar hon liksom bara så här, hon kör vågen med hela kroppen.
Ja, men det är bläckfisken detta. Jo, jag har ju hållit lite digitala kurser innan och då har det varit upplägget som precis som en fysisk kurs fast på internet. Och jag har liksom inte tyckt att det har varit så bra, jag har själv inte gått färdigt om. Och liksom, ja, det har inte känts så utbildningsmässigt.
Nej.
Men sen gick jag ju din kurs och jag tyckte ju den var svinbra. Så när du sa att det var digital
jag vet, jag snubblar hela tiden. Digital Course Academy, Digital Academy. Du säger en gång gick den. Hur ord är
det? Men då insåg jag att det här är ett jävla bra system. Jag var också på en punkt där jag hade mycket publik och visste att det var folk som ville köpa min kunskap. Men jag hade inget att bjuda på. Eller jag hade inget att sälja dem.
Ja.
Så då hoppar jag på DCA.
Digital Course Academy.
Digital Course
Academy. Men, och vad var liksom... Ja, och sen då?
Sen gick det jävla bra. Sen... Den var ju dyr och jag kände liksom att fuck, de här pengarna har jag inte egentligen. Förlåt att jag svär. Hoppsan, de här pengarna har jag inte egentligen. Men nu får vi köra liksom. Och började med den i september förra året då, för ett år sedan. Och la upp min första workshopkurs jag höll den i oktober. Och då hade jag tjänat in mer än hälften av det som DCA kostade. Så då kände jag ju verkligen att okej, men det här kommer funka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och sen så visste jag ju vad folk brukade fråga om. Det är koppel- och hundmöten som är liksom det största problemet. Det jag får flest DM om. Det är de artiklarna och YouTube-videorna som går bäst. Så det är efter mycket bollande i sig i gruppen som du hade eller har tillhörande DCA, så kom jag fram till att det var en sån kurs jag skulle göra. Och den har gått sjukt bra. Och nu behöver jag inte hålla fysiska kurser alls längre, utan jag håller dem för att jag tycker det är kul. Det är väldigt skönt.
Det är underbart. Det är det som jag tycker är det bästa med att ha en digital kurs som liksom grundplåten i sin business. Det är ju det faktum att då har man liksom sin bas, sin grundinkomst där. Och sen kan man göra grejer ovanpå det som det man vill göra, det man tycker är roligt. Men man behöver inte jaga de här konsultuppdragen eller i ditt fall de här kursdeltagarna. Därför att det är inte där man är längre.
Nej, och man kan ha en helt annan framförhållning känner jag också. Att nu kan jag ju tänka så här, ah, men jag vill hålla en kurs på våren och en på hösten.
Mm.
Ja, då är det ju bara att lägga upp dem så fort jag vet. Så får ju folk köpa när de vill. Men jag behöver liksom inte jobba så hårt på det. Jag behöver liksom inte få en räkning och bara, nu måste jag hålla en. Liksom, eller så.
I've been there, herregud. Och det är så skönt just det där att liksom, jag menar att någonstans känna att man kan ju också hjälpa fler. Det är ju det som är grejen, att man skalar upp det liksom, så att man kan ha en mycket större, du behöver ju inte vara beroende av att folk måste bo i din direkta närhet för att kunna gå dina kurser.
Nej, för jag hade ju fått mycket sådana frågor också. Så här, kan du inte ha typ, kan man gå privatlektion fast online? Eller kan man, alltså folk efterfrågade verkligen det. Att få köpa min kunskap fast inte åka till Laholms stora kommun. Så det var ju väldigt bra. För folk har ju verkligen de här problemen och jag vill ju hjälpa folk. Det är ju det det liksom handlar om, att jag vill verkligen göra det. Och för att kunna göra det så måste jag ju få lön någonstans ifrån. Och ja, det har verkligen gjort så jäkla stor skillnad.
Men alltså, vad tyckte du om DSA då? Som kurs?
Jag tyckte den var skitbra. Jag var inte så engagerad i den tillhörande gruppen. Jag kollade inte så mycket på livesändningarna faktiskt. För jag tyckte det var väldigt skrikigt och gapigt.
Men det är väldigt amerikanskt.
Ja.
Så att det blir ju ganska mycket liksom så här, jag brukar kolla på livesändningarna ibland, men jag var inte heller så mycket i gruppen just för att det blev lite så här, alltså jag brukar tänka så här, okej, men vad kan jag få ut av det här?
Mm.
Och i och med att jag också köpte kursen, jag köpte ju inte DCA utan jag köpte Courses That Convert innan.
Mm.
Och då köpte jag ju den på Evergreen, vilket betyder att den är ju, webbinariet är förinspelat och man kan köpa den jämt, vilket betyder att jag var inte i en live launch utan med tillhörande Facebookgrupp, utan jag gick ju direkt in i den här stora Insiders Club som alltid rullade liksom.
Ah,
så det var ju inte så att jag kom in med en massa andra, utan jag kom ju in själv mer eller mindre. Så det var ju inte så här, ja men nu gör vi modul 1, nu gör vi modul 2, utan jag kom ju in jag hade min egen tidslinje helt enkelt.
Ja, för jag tyckte det var ganska stressigt att folk var så sjukt
taggade.
Alltså det var ju dels så sjukt många. Jag kommer inte ihåg hur många det var, men det var flera tusen. Och när alla liksom stod och gapade så blev det väldigt jobbigt för mig. Och jag blev bara stressad. Så jag försökte fokusera så mycket som möjligt på det innehållet som låg på plattformen. Mm. Och det tyckte jag riktigt gott och väl. Alltså det var oerhört strukturerat, relevanta nedladdningar. Verkligen så här, gör så här och sen gör du detta. Mm. Och i den här ordningen och vid den här tidpunkten. Alltså verkligen så super.
Det är superstrukturerat. Man behöver ju inte känna, vad ska jag göra näst? Utan det är bara att titta på listan så här, check.
Ja, och just att de fanns både i att hon pratade om det. Men också liksom nedladdningar och cheat sheets och allt det här. Det var... Så jag kände mig liksom trygg med det, och ibland går jag ju fortfarande tillbaka till den här Facebookgruppen och söker.
Mm. Ja, men det gör jag med.
Då på vad det finns för webbinar.
Verktyg.
Ja, precis. Och andra sådana grejer, andra verktyg. Ja, men jag kände inte att jag behövde vara med. Jag för mig personligen, som lätt blir lite stressad och bara då inte gör någonting. Så kände jag att jag låter gruppen vara lite.
Och det var ju den stora. För sen hade vi en mindre liksom,
svensk. Ja, nej, jag pratade om de stora. Med
ja, precis. Och den är ju, jag hade inte flera tusen personer i min grupp.
Det var din som jag var. Det var där jag var aktiv.
Ja, det var det ju. Det var det ju verkligen.
För det gick och var det.
Ja, och vi var väl typ så här 10-15 pers. Så att där var det ju liksom en mer... överkomlig mängd människor. Ja, men alltså jag känner det också. För att det som var så roligt, det var ju liksom att jag känner ju att jag har ju liksom koll på er som gick den, koll på era kurser, vad ni gör och sådär. Inte alla, men de som har varit aktiva i gruppen.
Och jag har nu koll på varandra också, och det är väldigt roligt att följa med varandras resor.
Man blir lite kollegor liksom, även om man har helt olika kurser.
Ja.
Och Det ska ju också bli väldigt kul, för nu i år med årets DC-lansering som redan har stängt när det här kommer ut, så var jag ju, har jag nu satt ihop en gruppcoaching på Zoom. Så vi kommer ju träffas på Zoom en gång i veckan, de här eleverna. Och det kommer ju bli jätteroligt, för då kommer jag ju liksom känna att man har stenkoll på vad folk gör och kunna lättare hjälpas åt. Mm. Så att det blir väldigt roligt.
Jag tyckte det var jätteskönt att du hade en egen grupp. För den var liksom, den gick och var i. Alltså, det var, nej, men det var så mycket, det var ju så mycket inlägg, och jag kände liksom att ja, men dels att kommunicera på engelska om frågor jag hade och sådär, och rädslan av att ja, men det kanske är någon som har skrivit exakt detta och så är jag besvärlig. Alltså jag är ju väldigt svensk kanske på det sättet.
Du är väldigt svensk, du är väldigt så här, inte ska väl jag. Och det jag tycker är väldigt intressant också med den mängden jante du ändå har i dig. Mm. Och att du ändå har liksom lyckats med det du har lyckats med. Mm. För hur mycket har du dragit in nu det här senaste året?
På bara online-kurserna. Ja. Så det är väl uppemot 250 000.
Ja. Ja. Mm. Och det är ju magiskt. Och det är liksom på det här första året. Från det du köpte DCA.
Ja. Så liksom, ja, det är ett år är det. Ja.
Mm. Ja. Men alltså, för att grejen är också den att, för jag tänker, den här podden heter ju We Are Influencers. Mm. Och du, gör du några samarbeten?
Jag har gjort ett samarbete. och det var ganska nyligen.
Ja.
Men jag har väl känt att de som följer mig vill ju ha min kunskap. Och sen så har jag väl alltid tänkt att jag inte ska förlita mig på samarbeten. Sen tycker jag ju det är kul att få betalt för att göra innehåll till företag jag gillar. För det är så jag ser det.
Mm.
Jag hade kunnat tipsa om de företagen obetalt. Men då hade jag inte haft tid att tipsa om alla företag jag gillar. Så de som kan betala för att jag ska göra riktigt snyggt innehåll till dem, det är de som får gå först. Det är ingen som har budget till det, typ. Vilket är väldigt roligt eftersom att de samtidigt gör reklam i tv och så. Men jag förstår det. Och jag säger utifrån ett företag.
De har inte ställt om än. De har inte prioriterat.
Nej men jag kan fatta att det är en ny bransch. Och att man känner så här, gud, det här är en ganska stor summa pengar på en ganska liten följare. Eller liksom en liten följarskara. Och utifrån ett företagarperspektiv så har jag all respekt för det. Att man inte liksom...
Fast samtidigt, du har ju helt rätt målgrupp.
Ja, jo, och jag vet det. Men det är inte mitt jobb att övertyga dem heller. Och det är
fast det är ju lite ditt jobb. Lite ditt jobb är ju det. Ifall du vill ha betalt för reklam.
Nej, men det är därför jag inte gör samarbeten. För att jag vill inte sitta och behöva ta det snacket om och om igen. Med alla de mejl och DM jag får varje vecka. Där jag ska få betalt i produkter. Och att sitta och göra en lång motivering till alla dem. Och berätta hur mycket tid jag lägger och bla bla. Jag lägger mycket hellre den tiden på
Men älskade vän, jag har en mall.
Ja.
Jag har en mall. Jag har skrivit det där mejlet en gång. Sen klipper jag och klistrar det till varenda företag som skickar.
Ja, jag svarar ju alla. Det gör jag ju. Men jag känner att jag lägger mycket hellre den tiden på att liksom, göra innehåll så att mina följare vill köpa mina grejer.
Ja.
Så det är väl så jag har tänkt. Sen tycker jag inte att samarbeten har varit uppskattat.
Jag tycker att det är en fullt rimlig prioritering.
Tack. Nej, men jag tycker jag tycker också att så här, hundvärlden, det är extremt mycket smygreklam, det är extremt mycket betalt i produkter, så det funkar ju fortfarande på företagen. För företagen så funkar det fortfarande att göra så, och så länge det är så kommer inte jag kunna vara den som tar den fighten hela tiden. Som sagt, då lägger
speciellt om du inte behöver det. Nej, precis. Speciellt om du inte behöver det för att du redan har dina kunder. Mm. Men det jag ser väldigt mycket nu, det är just det, ja, men just det här att man tar produkter som betalning, men också att man tänker någonstans att det är typ status att få samarbeten.
Exakt. Så länge det inte står i betalt samarbete med, för då så springer folk åt andra hållet, i min upplevelse, inom hundvärlden i alla fall. Jag tycker det blir mycket sämre engagemang och jag tycker det känns som att folk är väldigt reklamtrötta ändå.
Kanske beror på alla smygreklam.
Ja, exakt. Och jag har ju som sagt gjort ett samarbete och jag är jättenöjd med det. Jag älskar det företaget. Jag tycker grejerna, alltså att det blir väldigt snyggt. Och jag vet att många av mina följare älskade det. Men jag tycker samtidigt inte, jag vill inte förlita mig på det. Jag vill göra det som en kul grej för att jag älskar det företaget och att ja, men de kan betala och det är relevant och allt det här andra. Men jag tänker liksom inte göra en massa små reklaminlägg för liksom 2000 per grej. För det kommer liksom inte hålla för mig.
Nej, och jag tycker att det är så bra inställning. För jag satt ju och räknade lite grann på det här. Säg att man får 2000 per inlägg. Och ska du då leva på det? Ja, men då behöver du göra så här 20-25 inlägg i månaden. Och det håller ju inte, för det är ju typ ett om dagen nästan. Och jag menar, sen, alltså ett, folk kommer ju bli vansinnes reklamtrötta och du kommer tappa alla dina följare. Men om man bortser från det, hela administrationen. Ja, att du ska sitta och liksom, ja men precis, du ska sälja in, du ska skapa, det ska korvända, det ska liksom, alltså du vet, det håller ju inte.
Nej.
Så att alltså, jag känner väl också det, att jag menar, jag får ju förfrågningar liksom, ja men då och då, ganska ofta. Men då, det ska ju vara, det ska ju ett, det ska vara sjukt relevant. Två, det ska vara sjukt bra betalt. För att, för det är liksom inte värt det för mig att att tulla på min publiks förtroende för skitgrejer och småpengar.
Precis. Nej, jag håller med. Och sen, men sen har jag inget emot att alltså, andra, jag tycker det är jättebra när man kan få tips från andras kanaler. Och man märker ju när det är folk som har genuina samarbeten så är de ju jävligt bra. Och det har jag verkligen så här, jag tycker de är så grymma som liksom verkligen gör allt det jobbet och all admin med det. Och liksom det är fina bilder, alltså det är så mycket jobb ju bakom de samarbetena. Och det tycker jag är svincoolt. Men jag hade inte haft tid att träna hund eller göra de här jättevideosarna jag gör. För att det tar så lång tid för mig att göra bara ett Instagram-inlägg. Alltså en sån träningsvideo som är liksom blivit lite av min grej. Så att jag förstår, liksom, det är ju andras kanaler som funkar det bättre på, tänker jag. Men på mina så vill jag hålla det så lite som möjligt. Så.
Jo, men det är som du säger, just det här att om det är relevant och om det är sånt som man känner att men, det här är någonting som personen verkligen står för. Men du vet, när var och varannan youtuber ska liksom göra reklam för nya festis.
Nej.
Då känner jag att då är man ju verkligen bara en reklampelare.
Ja.
Då blir det inte värdefullt liksom.
Nej. Nej. Alltså,
jag tror att det är det man måste tänka först och främst. Det måste vara värdefullt för publiken. För publiken är din enda, det är det enda du har.
Ja, precis. Och jag är ju i en så pass snäv nisch att de flesta som följer mig, jag tror verkligen, och jag tror verkligen att de hellre köper för mig. Sen har de väldigt högt förtroende för mig. Och om jag hade gjort flera inlägg i månaden, samarbetsinlägg, så tror jag att det hade tummats ganska fort. Så.
Eller hur? Och speciellt om det är en bransch som redan är lite nedlusad. Med ambassadörskap inom situationstecken.
Ja, exakt.
Och så, ja, så då känner jag också att så här, alltså jag tycker att din affärsmodell är så sjukt mycket bättre och jag önskar bara att fler upptäckte det och att fler fokuserade på att skapa någonting eget
och först
och sen komplettera med samarbeten. Alltså återigen, har man en egen onlinekurs eller någon typ av skalbart innehåll så har man den här basplattan och så sen kan man lägga saker på den, som till exempel samarbeten, om man tycker att det är kul och att det är värt det.
Ja, precis. Och det beror ju också på hur många inlägg man gör i månaden eller i veckan. Liksom. Jag menar, jag lägger upp 2 inlägg per vecka på min Instagram. Och varannan vecka på bloggen. En gång i månaden på YouTube. Alltså jag gör så få... Jag gör ganska få inlägg.
Alltså det är ju ändå, det är ändå bra med tanke på att alltså, alla dina inlägg dyker ju upp för mig.
Ja, exakt.
Och då är det ju så här, då engagerar ju folk verkligen sig. Ja,
exakt. Och det, för i början när jag höll på så var jag väldigt stressad över att jag måste göra varje dag. Alltså typ lägga upp på Instagram eller någonstans varje dag. Sen så förra sommaren så fick jag någon sån dipp och bara nej, jag orkar inte Instagram. Och jag skrev typ ett blogginlägg hela den sommaren. Jag la upp lite på Instagram, det gjorde jag så här på stories och så, men jag släppte helt det här med att med att lägga upp varje dag. Och det har aldrig gått så bra som då. Eller alltså växt så fort typ. Alltså det är verkligen så här, då hände det. När jag inte bombade liksom. Och det var relevanta, det var väldigt relevant innehåll. Alltså det var inget som var så här bara, här är jag på en båt. Utan det var verkligen så här gör du detta. Tips på hundgodis. Eller alltså verkligen så här, det var verkligen, folk gillade inläggen och de sparade inläggen och allt det här. Men jag märkte verkligen en sån, ja men gud, min målgrupp vill inte ha hundtips varje dag. Såklart, de vill ju bara ha sin hund. Och så, alltså, det är liksom, det är bara trilla ner en polett att folk...
Precis, återigen, det handlar om att lära känna sin målgrupp. Mm. Ja. Alltså självklart ska man liksom förstå vilken den kanalen man använder och hur liksom algoritmen fungerar.
Absolut.
Någon slags baskunskap. Mm. Men det faktum att du kan din målgrupp så himla bra, då behöver inte du följa alla de här reglerna att man ska posta varje dag och allt vad det är för någonting.
Nej, men det är ju bara grymt. En person som följer 10 personer, säger vi. Bara kompisar och som mig. Kan vi bara liksom så här, om man tänker då. Kompisarna, hur ofta lägger de upp? Nej, inte så ofta. Hur ofta, om jag lägger upp varje dag, då är ju deras flöde bara fyllt av mig. Hur kul är det?
Det blir kanske lite. Men sen tänker jag, hur många följer bara 10 pers?
Nej, men okej, 100 pers då. Det blir ju ändå jävligt mycket med 7 inlägg i veckan från mig i flödet.
Ja, men det blir alltså väldigt mycket gulligun. Det går ju också bra.
Jo, men jag märkte i alla fall väldigt tydligt att nej, less is more. Det här är en hobby folk har.
Det är väldigt intressant. Väldigt intressant att höra.
Det hjälpte skitmycket. Att så här, och när jag väl lägger upp något, då är ju folk så, yes! Liksom, istället för att det bara är... Där är ett till inlägg från Lilly.
Ja, precis. Ja, men alltså det här är väldigt intressant att höra. Och jag känner också att jag blir så här, kanske ska jag fundera över min Instagram-strategi lite grann. För jag känner fortfarande lite stress.
De flesta tycker jag, som jag följer, som jobbar med det, professionellt lägger upp för mycket. Alltså jag blir jättetrött på många av dem som är, och de är stora och jättemycket följare och så. Men jag bara, vad fan, här är ett till inlägg från den liksom. Det är för mycket.
Ja, men det är sant. Jag orkar inte läsa allting.
Nej, exakt.
Jag kan likea en bild, men jag kanske inte tog del av innehållet.
Nej, precis. Och jag vill ju verkligen, jag har ju tränat min målgrupp också, att jag gör jävligt långa captions och att folk lägger mycket tid på varje inlägg. Så det är ju det. Det ska ju ta tid. Folk ska ta sig tiden.
Och det gillar ju algoritmen.
Mm.
Men alltså, hur har ditt liv förändrats det här senaste 1,5 året? Sen du började ta dina sociala medier på allvar.
Nu är det någon läskig gubbe som går där, Gun. Oj. Åh, du är så farlig. Ja, han var där. Jag gick där ute på stan, tänka sig. Och spänner varenda muskel. Ja, du är jättefarlig. Han har gått nu, så det är lugnt.
Alltså gud, den här blicken hon har.
Ja. Hon har en fin spaning över en gata här. Ja, du är så farlig, Gun. Han blir jätterädd. Okej, nu släpper vi det.
Ja. Jag blir lite rädd.
Ja, hon är jättefarlig.
Alltså gud, den här bilden. Jag måste ta en bild av det här för att du bara... So over it. Så.
Du, nu ramlar du av. Hur ska det här gå? Ska du vakta och sitta i mitt knä? Det kommer bli jättesvårt för dig. Där är min lydiga hund.
Du har inte sagt åt henne att vara tyst.
Vi gjorde ju ett mentalprov på henne som hon failade. Det tycker jag är jättekul.
Vad betyder det?
Tunt. Nej, men man gör det på hundar för att se så här, ja men till exempel om alla i en kull har fel i huvudet eller är jätterädda för ljud, då kanske man inte till exempel ska
fortsätta avla på det.
Nej, precis. Så att man gör det oftast liksom för avlings skull.
Okay.
Men även bland raser kan man ju absolut göra det för att liksom lära känna sin hund bättre och se så här, ja men hur reagerar min hund på saker utan mitt stöd? Det är lite som att se hunden utan människans träning som människan har gjort, kan man säga.
Som min hund en vardag.
Ja, alltså, nej, fast helt utan dig. Alltså,
ja, jag vet, men jag har inte tränat henne så bra. Så.
Du vet vad du har.
Jag vet vad jag har. Ja. Hon är ju väldigt lugn. Jag har väl aldrig känt, det är ju det här att hon springer bort.
Ja, just det.
Och att hon suger på inkallning. Men jag vet inte, nu är hon liksom 8, så jag känner att det kanske börjar för sent.
skitsamma. Det är aldrig för sent, men det är lite så här orka. Nej, men dels så har jag ju kunnat just slappna av med vanliga kurser och inte känna den stressen över att samla kunder. Jag har liksom, ja men allt har förändrats. Alltså det har blivit så jävla mycket bättre. Nej, men jag, det är ju, innan har jag verkligen känt så här att jag hankar mig fram och liksom jagar och är stressad över att få in nytt folk, hålla kvar den gamla, uppfinna hjulet om och om igen. Mm. Så här, och också bara att den grejen med att jag har ganska mycket så här, psykiska svårigheter i bagaget. Jag har 5 diagnoser och liksom har varit sjukskriven väldigt mycket och jag är bipolär. Så att för mig att just ha den framförhållningen som jag behövde, liksom, inte framförhållningen, men att planera sånt som jag inte tyckte var så himla kul. Och att dessutom då behöva dyka upp 6 veckor i sträck med folk som förlitar sig på mig att jag skulle dyka upp. Och verkligen så här stå där och föreläsa om samma sak om och om igen. Och göra samma övningar om och om igen i regnet. Liksom, vilket är det som helst. Med folk som inte var jätteengagerade. De ville bara gå en kurs typ. Det var ganska jobbigt för mig mentalt. Mm. Och särskilt med tanke på att jag har de svårigheter som jag har. Rent psykiskt. Så har min livskvalitet har liksom höjts väldigt mycket. I och med att jag nu kan hålla de kurser jag tycker är roliga. För folk som verkligen vill gå kurs för mig. Och är engagerade hundägare. Så det har varit väldigt bra.
Alltså, chills. Jag blir bara så här, halleluja. This was a hallelujah moment. Ja. Ja, men jag blir så glad för din skull. Liksom så här, livet har bara fått mer, så här, inte mening, men mer kvalitet.
Ja, jo, men jag kunde släppa en stor sten liksom, från axlarna. Och just det här att känna att det här finns det en framtid i nu. Mm. För då kände jag så här, gud, ska jag hålla på med detta liksom år ut och år in och liksom knappt gå runt liksom. Mm. Jag har liksom först nu insett hur mycket energi det tog att inte känna det hoppet.
Och nu säger du att du har bara börjat.
Ja, så känns det verkligen. Alltså, helt ärligt, det låter ju som en sån inspirational poster, men det är verkligen så jag känner. Alltså nu, det här är bara början på den här resan.
Jag blir så glad. Men okej, om man nu känner att för det jag någonstans vill förmedla med att ha med dig här och prata om det här i podden, det är just det att man behöver inte ha 100 000-tals följare på Instagram för att leva liksom sitt drömliv, att skapa en verklighet som man verkligen kan så här, thrive in. Och utan man kan använda den här kunskapen man har och det man brinner för och skapa någonting som liksom kan arbeta med en i det livet. För som sagt, du har 5 000 följare. Du hade mycket mindre när du liksom började släppa dina onlinekurser.
Ja, absolut.
Så att det finns alla möjligheter. Men vad är liksom dina 3 bästa tips till om man vill göra den här online-resan som du har gjort?
Posta riktigt jävla relevant innehåll och inte så ofta. Det är faktiskt på riktigt en sån grej som jag tänkt så här. Det här tycker jag verkligen är en av guldgrejerna liksom. Mm. Att folk ska ropa till när du lägger ut något. Liksom, för de vet att yes, äntligen. Och att det är värdefullt. Mm. Och sen visa sitt ansikte. Det är ju någonting du har präntat in i mitt huvud. Och det är så sjukt för det funkar verkligen. Och man behöver liksom inte göra det i varenda bild. Eller bara på bilder. Alltså börja smått. Börja i stories. Börja med liksom... Ja, video. Jag tyckte det var skitjobbigt att prata i kamera när jag började. Alltså bara för 1,5 år sedan. Så tyckte jag att alltså den här situationen hade jag typ inte pallat. Men det är väl tips nummer 2. Bara fucking kör. Alltså bara gör det. Skriv ner 5 grejer som du själv tycker är bra tips. Inom det ämne som du håller på med. Alltså det kan vara vad som helst där. vattna inte blommorna för ofta. Jag vet inte, alltså, eller så här ansar du blad på den här växten.
Jag älskar att vi kommer tillbaka till växterna. Jag fick lära mig att jag inte skulle vattna min monstera och mina palettblad lika ofta. Jag vet inte om det.
Ja, nej men det är liksom sådana superenkla grejer eller så här, bara skriv ner fem grejer som du själv tycker är bra tips och sen så bara kör du.
Mm. Och öva, just video, öva.
Och det tyckte jag ju var skönt att jag inte hade så många följare när jag började, för då var jag så här, ja det är bara 20 personer som kollar på det här ändå, så det är liksom inte hela världen. Och sen sista tipset var, jo sök motoroptimera en hemsida, en blogg liksom. Jävlar vad det är skillnad. Det är, jag har en hundträningsblogg som uppdateras typ varannan vecka. Och den rullar 10 000 unika läsare varje månad. Som också skriver upp sig, börjar följa på olika ställen, skriver upp sig på mejllista, kommenterar.
Ha en mejllista.
Ja, det är också ett bra tips. Jag är ganska kass på att sköta min, ska jag vara helt ärlig med. Men
fast du har den. Och det är liksom så här, jag känner att det är två olika steg. Mm. Absolut, man ska sköta den och skicka ut mejl till den och sådär. Men steg ett är ju att faktiskt ha en. Mm. Börja samla mejladresser. Ja. Var inte en slav under algoritmen.
Nej, precis. Nej, men och där är ju också lite med bloggen. Att där, även om det är bara jag som kommunicerar, så är det ju ett väldigt... Folk googlar. Liksom utnyttjar det. Batcha innehåll. Det gör jag. För jag som sagt har mina ups and downs som alla andra. Och man vet aldrig liksom när livet kommer emellan. Jag har oftast en månads framförhållning på mitt innehåll.
Wow.
Jag gör allt liksom. Avsätter en dag. Gör svin mycket innehåll. Nästa dag klipper, redigerar. Tredje dagen. För jag har väldigt korta arbetsdagar. Så skriver jag alla captions och schemalägger.
Gud, jag är så imponerad. Jag lär ju ut det här hela tiden. Men jag gör det inte själv.
Nej, men det är så skönt när man väl får in det.
Omakarens barn. Jag gör det ibland. Ibland får jag feeling och så bara spelar in 3 YouTube-videos. Och så bara, woho, fan vad skönt. Nu har jag en månad klar. Och så sen bara kommer den där månaden slut. Och man bara, helvete, nu har jag inga
problem. Ja. Ja, men det är det. Alltså...
Min business skulle gå så mycket bättre om jag lydde mina egna råd.
Ja, men så är det väl alltid. Ja, alltså, det är samma som att det här liksom med Gun, att hon är så fruktansvärt... hon är inte en jättelätt hund och ganska så olydig. Och det är ju verkligen så här, jag säger ju det väldigt ofta, alltså, skomakars barn. Det här problemet löser jag ju för andra hundtränare. Men när man ska ge sig själv råd. Alltså, ja, men det är ju som att ge relationsråd till sin bästa kompis. Jävlar vad man kan då. Sen till en själv så bara...
Ja, precis. Men det kommer så mycket känslor och skit.
Ja, visst. Ja, det går ju inte.
Nej, det blir inte riktigt samma sak.
Nej.
Men du, nu har jag tagit upp 1,5 timme av din tid.
Ja, redan.
Jag vet. Var hittar man dig någonstans?
På tormarpalilly.se eller hundtränarlilly på Instagram. Och jag finns ju även på YouTube.
Så alltså, följ, speciellt om du har hund.
Ja, speciellt om du har hund, ja. Det är mycket hund.
Tack snälla Lilly för att du var med i podden.
Tack för att jag fick vara med.
Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång, sköt om dig så länge. Hej då!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.